Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CVE-podden. Den här gången ska vi prata om ämnet samverkan. Och för er som inte vet så står CVE för Center mot våldsbejakande extremism. Och vi ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Och det här centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet och ligger under Justitiedepartementet. Jag som pratar just nu, jag heter Jenny Sonesson och jag är pressansvarig för centret. Och jag har själv en bakgrund inom bland annat socialtjänsten. Jag har en liten brasklapp här. En förkortning kan förekomma i den här podden, VBE. Och det är en förkortning för våldsbejakande extremism. Och CVE har bland annat uppgift att erbjuda behovsanpassat stöd till lokala aktörer. Och sedan starten 2018 så har centret ett mobilt stödteam som erbjuder vägledning till yrkesverksamma framförallt i kommuner. Och som jag sa inledningsvis så handlar den här podden om vikten av samverkan mellan samhällets aktörer för att förebygga våldsbejakande extremism eller VBE. Och det talas ju överlag väldigt ofta numera om samverkan i det brottsförebyggande arbetet, men det är inte så alltid så lätt att få veta hur det rent praktiskt ska gå till. Och vi hoppas att ge en del vägledning och konkreta råd i den här podden idag. Och med mig här idag har jag Linus Dahlström som ingår i CVEs mobila stödteam och Kristina Söderberg som är utredare och projektledare från UBA inom Brottsförebyggande rådet. Och UBA, det är en förkortning för enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete. Linus, vi börjar lite med dig här. Vem är du och vad är din roll i CVEs mobila stödteam?
Ja, men tack Jenny. Linus Dahlström heter jag som sagt och är anställd som rådgivare inom det mobila stödteamet. Jag har en bakgrund som socionom och etnolog och är socialarbetare. Och jag har jobbat med lite olika saker föregående det jag kom till CVE. Som socialsekreterare, projektledare och samordnare och lite annat. Just nu så är jag då rådgivare inom det mobila stödteamet och min roll är att på olika sätt ge stöd och råd kan man säga till yrkesverksamma lokalt, yrkesverksamma på olika nivåer.
Kristina, kan du berätta lite om dig själv och vad UBA är för någonting och vad du gör inom UBA?
Absolut, jag kan börja som du gjorde Linus och berätta lite grann om min bakgrund. Och det är också, jag kommer också från socialtjänsten främst. Jag har jobbat mycket med barn och unga och familj där. Och sen så är jag också doktorand i socialt arbete och med fokus då på samverkan i brottsförebyggande syfte. Men sen 3 år tillbaka då jobbar jag på UBA. Och UBA är ju som sagt en enhet som inte håller på med forskning och statistik på det här sättet, utan mer precis som CVE jobbar för att stötta det lokala arbetet med brottsförebyggande arbete. Så att ja, så. Och det är massor av olika. Mitt huvudsakliga område är barn och unga och då jobbar jag ihop med andra myndigheter och allt för att liksom på något vis få till stödet på bästa sätt.
Och det här med just samverkan inom brottsförebyggande arbete, det pratas ju allt mer om det idag och det kan ju bli ganska fluffigt och vi ska försöka vara lite konkreta här idag. Och då tänkte jag börja med ett boktips. Och det finns ju en bok som Brottsförebyggande rådet har publicerat och finns att ladda ner gratis på webben. Och den heter Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Den kom för 2 år sedan tror jag, 2020. Som har tagits fram tillsammans med Brå, Polismyndigheten och Sveriges kommuner och regioner. Och Kristina, skulle du kunna säga några ord om det här metodstödet?
Absolut. Den här boken kom faktiskt först i första upplagan redan 2010. Och med samma då samverkansparter. Och sen så har den uppdaterats ett par gånger. Och senast då som du sa 2020. Och då lades det också ut allting på webben så att man kan gå in och läsa steg för steg. Och tanken är ju att man pratar ju mycket om samverkan. Men man måste också, hur ska det då omsättas i praktiken. Och det kräver rätt så mycket, eller man behöver förbereda sig, man behöver tänka till, vad ska vi ha den här samverkan till? För att det är liksom inte bara att sätta sig ner runt ett bord och börja prata, utan här måste vi veta varför ska vi samverka. Och då går det ut på att man först gör en kartläggning, lägesbild, för att liksom förstå hur det ser ut just hos oss i vår lokala kontext. Och därefter så tittar man på, okej, vi har kommit fram till att vi har den här, till exempel den här ungdomsbrottslighet tar jag som exempel då, och kanske något specifikt. viktslag. Och då försöker man göra en orsaksanalys. Vad beror det här på? Och sen så kommer man fram till att vi ska ha de här aktiviteterna, åtgärderna. Och sen ska man såklart göra uppföljning. Så det här är det vi kallar för samverkanssnurran. Men alla de här stegen ska göras med alla de samverkansparter som ingår. Det är ju ofta kommun och polis. Men det kan ju också vara bostadsföretag lokalt. Det kan vara näringslivet. Det kan vara andra. Och där går man ju ut, och föreningsliv såklart. Så att där går man ju ut och tittar vilka är liksom relevanta att vara med i den här samverkansprocessen. Och sen så bjuder man in det. Och det är ofta kommunen som bjuder in till den här samverkan till att börja med. Det finns brottsförebyggande råd ute, och de aktörerna är ju väldigt viktiga, att alla känner att man är med på tåget. För det blir svårare om någon tar fram en agenda för samverkan och sen ska man dela med sig den efteråt. Och tala om nu ska vi göra så här. Utan alla bör vara med från början så gott det går i alla fall.
Mm. Så det, med förankringen, det är viktigt från början. Och sen att det kan se olika ut från olika kommuner, vilka som är med.
Ja, och det är lite tanken med det här, eftersom att det går inte att jämföra kommuner med varandra på det sättet. De ser väldigt olika ut, både till exempel i storlek, i förutsättningar och såklart i vad man har för problem.
Och du nämnde det här med lägesbild, och då vill jag bara tipsa våra lyssnare om att vi har även en podd som handlar bara just om det här med lägesbild och hur man gör lägesbild när det handlar om våldsbejakande extremism. Så där, ni får gärna lyssna på den podden. Jag tänkte fråga dig, Linus, varför är det viktigt med samverkan för att förhindra våldsbejakande extremism?
Ja, men bra fråga. Framförallt är det viktigt med lokal samverkan. Det är viktigt med annan samverkan också, men det är där man kan etablera ett bra förebyggande arbete. Framförallt kan man väl säga att våldsbejakande extremism annars tenderar att bli det som det nog är för gemene man, tror jag. Att det blir något spetsigt som handlar om den yttersta konsekvensen av våldsbejakande extremism. Det vill säga att det händer något fruktansvärt. Och då blir det gärna en säkerhetsfråga. Och säkerhetsfrågor har vi duktiga myndigheter med yrkesverksamma som jobbar med. Men där behövs det inte alltid samverkan på det viset. För att kunna bygga upp ett förebyggande arbete, det vill säga förhindra att det där sker, då behöver man få till en samverkan. Och det är bra att försöka peta in den här frågan kring våldsbejakande extremism och hur man kan förebygga den, precis som man kan göra med andra frågor kring missbruk eller psykisk ohälsa eller vad det kan vara som i andra spetsar i den befintliga samverkansarbetet som man har, om man har det, och om man inte har det, att få till det och också då få med frågan kring våldsbejakande extremism i det arbetet.
Och har du någon tanke kring det, Kristina? Det här varför det är viktigt just med samverkan när det gäller våldsbejakande extremism?
Nej, men det är väl så som vi vet att det går inte att en part själv ska göra kring de här stora komplicerade frågorna. För att det är komplicerat just brottslighet, VB, alltså de här sakerna, och då behöver vi gå samman med våra olika kompetenser för att liksom få ut synergieffekter av, alltså att bli extra kraftfullt det som kommer ut av samverkan. För det är ett pussel som behöver läggas med de olika, det kan vara olika åtgärder, insatser, vad man nu kommer fram till. Och då behövs alla, så många som möjligt, i den här samverkan.
Jag tänkte på det du sa, Linus, just det här att vi har ju myndigheter, om det väl har hänt ett terrordåd, då är det ju framförallt säkerhetspolisen och polisen då som agerar. Och säkerhetspolisen, de har ju tagit upp flera gånger just att de klarar inte det här själva, utan de har ju efterlyst mer samverkan just för att kunna förhindra terrorism och våldsbejakande extremism. Och just också att de har sett att det överlappas allt oftare med psykisk sjukdom till exempelvis. Så att det kan ju vara en komponent i en mer komplicerad problematik. Men Linus, jag tänkte, om vi går tillbaka till mobila stödteamet, vad gör CVE då mer konkret för att främja och underlätta samverkan?
Men vi kanske kan börja tvärsom då och komma till det mobila stödteamet. CVE gör ju ganska mycket. Dels försöker gynna samverkan, kan man säga, på ett nationellt plan genom att få till samverkan mellan olika myndigheter och civilsamhällesorganisationer och så, som till del kanske arbetar med den frågan. De har ett litet ansvar i den frågan, och sen så har de många andra ansvarsområden också. Så det är ett sätt att skapa, tänker jag, förutsättningar för samverkan även på ett lokalt plan. Och sen så gör vi andra saker också, utbildningssatsningar och ta fram kunskapsmaterial och så. Men i det där mobila stödteamet, i det arbetet, så handlar det om, kan man säga, att att försöka ge stöd och råd på olika nivåer för att gynna samverkan. Oftast är det enklast att få till i det där direkta när det finns ett problem, ett konkret problem, en händelse eller en situation, eller det kanske till och med finns ett ärende där man har påbörjat ett arbete med att få till en operativ samverkan för att lösa ut någonting som skriker en i ansiktet här och nu, kan man säga. Så det är ofta en ingång, och då kan vi stötta upp i det antingen på kort sikt med några enkla råd, med kontaktvägar till andra, eller att dela erfarenheter som vi har fångat upp ifrån andra yrkesverksamma på andra platser i landet. Men det kan också allra bäst så bli ett exempel som man kan arbeta utifrån för att få till, tror jag, det som du är inne på, Kiki, också mer strategisk samverkan, alltså mer ett långsiktigt arbete. Så man nästa gång det uppstår ett problem eller det finns ett ärende har bättre förutsättningar på golvet, så att säga, att lösa det på bästa sätt. Och också kanske då också att kunna jobba förebyggande, att ha rätt kunskap och veta vilka man ska kontakta och veta vart och ens ansvarsområde och så vidare. Så att det sker på de visen, och det kan vara konkreta saker. Handledning kan vara en sån sak. Utbildningsinsatser kan vara en sån sak. För att nämna två.
Mm. Just det, att veta vad olika myndigheter gör är ju jätteviktigt, att veta var det egna mandatet slutar och vad någon annans mandat börjar. Kristina, hur UBA då, som också ligger inom Brå precis som CV, hur jobbar ni då för att främja och underlätta samverkan?
Ja, precis som ni, så gör vi ju på flera olika sätt, och jag kan börja med att säga att vi har tagit fram fler metodstöd. Den här samverkansboken är liksom grundläggande någonstans, men sen har vi tagit fram fler metodstöd för olika saker. Det senaste som kom bara här för någon vecka sedan är ju det som heter ett metodstöd kring det som kallas för parallella samhällsstrukturer, alltså där man på något sätt, det växer upp lite strukturer som kanske är lite på utanför lagen i olika sammanhang och sådär, och det finns olika teman där i, och där finns det också ett stöd kring hur kan man jobba med precis de här frågorna. Ett annat metodstöd som kom nu här i våras, det handlar om, och det gör ju Brå, eller vi då, tillsammans med fyra andra myndigheter och SKR, och det har tagit fram metod, väldigt liksom handfast metodstöd kring att arbeta med samverkansformerna SSPF och SIG, och nu var det förkortningar, men SSPF står alltså för skola, socialtjänst, polis och fritid, och SIG står för sociala insatsgrupper, och det är ju arbetsformer kring individer många gånger, unga individer som är på väg in i brottslighet, det kanske kan vara också alltså VB eller alltså den typen av problematik också, det är inget som säger att det inte skulle kunna vara det, så att de här kan man jobba med, och det är också metoder vi har tagit fram. Sen har vi då utbildningar, grundutbildning i brottsförebyggande arbete, det som liksom på något vis bygger på hela den här samverkansprocessen, att man ska då, och det är ofta, det är poliser, det är brottsförebyggande samordnare, men det kan också vara andra från skola, från bostadsföretag och de jag nämnde tidigare som har gått de här utbildningarna. Det finns både bas- och en fördjupningsutbildning, och den här ska också uppdateras nu inför den här kommande förmodligen lagstiftningen kring kommunernas skyldighet att bedriva brottsförebyggande arbete.
Ja, precis. Det kommer att bli det har varit frivilligt hittills att för kommuner att jobba brottsförebyggande, men nu så kommer det en lag. Kan du säga någonting mer om den lagen?
Det är ju en statlig utredning då som kom för något år sedan, och där föreslår man då som att det ska bli skyldighet. Man säger inte hur man ska jobba, men att man ska. Ja. Och där kommer vi liksom ha ett stöttande arbete ut mot kommunerna också för att kunna få till det. Så hela nästa år kommer ju gå åt ganska mycket till att förbereda inför lagstiftningen som förmodligen kommer i så fall. Det är ju inte 100-100, men det var ju ett steg närmare häromdagen i alla fall med, vad heter, lagrådsremiss heter det, va? Ja. Så att det kommer troligtvis att bli så. Så det är ganska mycket som ligger nu framåt. Men där nämns ju, det står ju ganska mycket om samverkan i den här statliga utredningen. Så kan man ju titta på om man är intresserad av att liksom se. Så det är inte på någon detaljnivå, som att det ska utgå från de lokala, återigen då, behoven. Men däremot att liksom man ska få hjälp på traven att få igång, om man då inte har ett brottsförebyggande arbete. För det är faktiskt inte alla kommuner som har det.
Mm. Ja, Linus?
Jag hade ett litet stickspår. Ja. Jag tänkte när du pratade nu om sociala insatsgrupper, Kiki. Bara en liten spaning som jag tänkt på. Och det kan man se på vissa platser, så om man börjar omformulera kan man tycka en struntsak. Men jag tror att det kan ha någonting med samverkan att göra, kanske hur man tolkar olika saker. Så man börjar kalla sociala insatsgrupper för sociala insatsgruppen i bestämd form. Det vill säga, det här är min hypotes i alla fall, att man gärna vill ta hand om det så som en insats. Det vill säga någonting som är bestämt i sin form. Som ju talar emot det, som, och det där kan du mer om sociala insatsgrupper. Bara som ett tecken på vad svårt det är att göra en samverkan. Utan man hamnar lätt i att man vill göra det till något avskilt och kanske till och med till något spetsigt. Någon specialistgren att ta hand om någonting. I det här fallet kriminella eller kriminalitet eller kriminella nätverk.
Vad skiljer då det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism från det vanliga brottsförebyggande arbetet? För ni representerar ju ändå två olika enheter inom Brottsförebyggande rådet. Har ni några tankar? Det kan ju överlappa, men finns det någon skillnad?
Det finns väldigt många likheter kan man säga, men sen så finns det väl kanske vissa skillnader, vilket framförallt kanske har betydelse för det där som du är inne på, Kicke, kring lägesbildsarbetet, är att våldsbejakande extremism när det handlar om det förebyggande perspektivet syns ju väldigt sällan i statistik till exempel, i brottsstatistik och så, utan som man brukar säga så får man tycka och tänka väldigt, väldigt mycket i det här landet utan att det blir brottsligt i någon mening. Och våldsbejakande extremism blir oftast bara brottsligt när det har gått väldigt, väldigt långt, det vill säga sent i en, vad man skulle kunna säga då, förebyggande fas. Så det är väl en skillnad som jag tänker är viktig. Och sen så tror jag att det kan finnas en skillnad också i vissa fall kring vilka man samverkar med och på vilket sätt man behöver samverka. Så andra parter, om man ska se det utifrån ett lokalt kommunalt perspektiv som säkerhetspolis, kanske mer vanligt att man behöver samverka med när det handlar om att förebygga en våldsbejakande extremism än en annan brottslighet så att säga. Och det kan uppstå andra i det där operativa arbetet, utrikesdepartement och andra. Så det finns vissa skillnader, men i huvudsak är det väl ungefär samma kan man säga. Framförallt vad det gäller behovet av att samverka.
Ja, jag håller med, absolut. Och jag tänker att det finns ju också, vad är skillnaden mellan brottsförebyggande arbete och annat förebyggande arbete? Den frågan kommer ofta upp. Och vi försöker säga att vi fokuserar ändå på själva brotten som ska förebyggas, även om det här vanliga, främjande, grundläggande, generella förebyggande arbetet som pågår, som finns i skola, förskola och allt det här, det är ju grunden för det hela. Medan brottsförebyggande arbete kan vara lite mer spetsigt så att säga, att man kan mera riktat för att just förebygga brott. Sen kan vi inte säga att liksom, om vi jobbar mot barn och unga och familj, alltså så där, och föräldraskapsstöd och sånt som är superviktigt, så är det kanske inte, då vet man ju inte vilket brott som man förebygger, så man kan inte vara så där petnoga, men ändå så är det, vi försöker ändå lyfta fram det, att det är lite mer liksom specifikt på så sätt då.
Och jag tror att det här som Linus tog upp, just det här med våra grundlagar i Sverige, att vi har väldigt långtgående rättigheter att få uttrycka oss som vi vill och ha åsikter och så vidare. Att det är ju en viktig skiljelinje, att det är precis ofta som du sa, liksom, att det är först när det har gått för långt som det blir brottsligt. Så att det är en lite finare balansgång kanske där, just när man jobbar med VBE. Sverige skiljer sig lite från andra länder hur vi är organiserade. Vi har väldigt starkt kommunalt självstyre i Sverige. Så jag tänkte slänga ut en fråga här om just om offentlig förvaltning, och framförallt våra kommuner och hur vi har organiserat det. Och om det finns några utmaningar eller rent av problem för att få till samverkan för att förebygga VBE eller brottslighet i Sverige.
Ja, det skulle jag absolut tycka att det gör. Och det är de här berömda stuprören såklart. Mm. Där vi har alltså olika förvaltningar i kommunerna. Om vi nu börjar med kommunen, och sen har vi då andra organisationer alltså som vi ska samverka med, polis och andra. Men om vi tar kommunen som jag själv kommer ifrån, då så har vi ju olika pengapåsar, vi har olika grunduppdrag, vi har olika lagar, regler sånt att förhålla oss till. Och sen så ska vi då ta allt det här och komma samman med våra olika, det som kan kallas för logiker då, som vi har. Och sen ska vi hitta ett gemensamt liksom mål här att jobba mot. Så att det är klart att det är inte helt enkelt. Det är det inte. Sen finns det ju kommuner som har försökt och liksom och samorganisera, att man skippar de där gränserna och försöker göra det med hängrännor istället. Det är också ett sånt,
hängrännor
istället för stuprännor, ja, att det ska gå upp liksom på tvären så att man ska kunna men, så att det finns ju mycket bra försök här, men visst finns det svårigheter. Och just de här grunduppdragen, att vi har faktiskt olika grunduppdrag, och de ska vi ju inte tappa. Det är ju inte så att socialtjänsten ska bli extra poliser eller att vi ska ha skolan ska vara socialtjänst, utan vi ska ju ha våra grunduppdrag. Sen ska vi, och sen så är det just där vi ska på något sätt komma samman med våra olika kompetenser och göra det bästa av det. Men det är det som också kan vara svårt.
Linus, vad tänker du?
Ja, nej men, jag kan bara skriva under på allt egentligen, men sen så tänker jag också att det under 20-30 år har varit en kunskapsutveckling egentligen all offentlig verksamhet, sen har det gått lite olika fort, som i sig har varit sån att den egentligen har sprungit ifrån samverkan. Så en annan liknelse som handlar om att man blir mer och mer specialiserad, så man blir bättre och bättre på att göra tunga marklyft om man ska göra den jämförelsen. Sen så kanske man lyfter lite olika mycket i vikt, men man blir duktig på det. Och sen så glömmer man bort att när det kommer till samverkan så handlar det mer om att bygga pyramider. Och då kan det ju vara jättebra att man är bra på att lyfta tungt. Men om man inte har en bra kommunikation till exempel, så kanske man bygger olika pyramider eller på olika platser eller har fel storlekar på stenarna och man har ingen plan för vad det är man ska skapa. Och det tänker jag är en viktig del också, som är lätt att bortse ifrån, att den utvecklingen som har varit har varit att vi har blivit bättre och bättre och fått bättre förmåga att kunna specialisera oss. Inom polis och inom kommunal verksamhet. Men det gör att avstånden till varandra blir större, och då blir det svårt om man inte samtidigt också har lagt kraft på samverkan. Och sen kan man lappa ibland med lite hängrännor, men oftast så går de av för att avståndet är för långt mellan stuprören. Så det är också en viktig faktor. Och därför är det väl bra att det finns till exempel det här boktipset som vi inledde med. Att man får lite förståelse för vad som krävs och varför det är viktigt och hur svårt det är.
Mm. En vanlig uppfattning som jag uppfattar i alla fall, det är just det här med sekretesslagstiftning, att det utgör ett stort hinder för samverkan mellan myndigheter. Man hör ofta det, men det är sekretess eller ja, det är sekretess. Stämmer det att sekretessen sätter käppar i hjulet för samverkan? Vad säger du, Kristina?
Jag kan säga att det upplevs ofta så. Vi hör många gånger det, att det är knepigt. Och där gjorde ju Brå en väldigt bra studie för ett par år sedan och tittade på. Det var främst socialtjänst och polis, för det är ofta där det kommer upp att det är socialtjänstens sekretess som förhindrar en bra samverkan. Och i vissa gånger kan det vara så. Men om vi tittar på den samverkan som jag jobbar mycket med, det jag var inne på tidigare, SSPF och SIG och så, där kan man ju faktiskt få dels samtycke då för informationsdelning mellan varandra från de enskilda, både föräldrar om de är omyndiga och unga människor. Och det är inte så, alltså när det gäller, det är inte jättevanligt att man säger nej, men det är klart att det förekommer. Men det är ett sätt. Sen finns sekretessbrytande bestämmelser mellan socialtjänst och polis när någon ung person riskerar att hamna i kriminalitet till exempel. Det finns redan, men det finns väldigt dålig kunskap om den här paragrafen. Så att jag tänker att det är dels kunskapshöjande insatser, och sen så kanske man skulle kunna se över smidigheten lite mera. Jag tror att det går att göra ganska mycket inom lagens ramar nu. Men sen vet jag också att det kan komma fler förslag om fler sekretessbrytande bestämmelser, har jag hört talas om. Så att en del säger fortfarande att det är knepigt och svårt, andra säger nej, i vår kommun funkar alldeles utmärkt, det är inga problem. Så jag tror att det är lite så här, att det går att få till det ändå.
Men det finns material att ta del av på Brås hemsida,
ja,
just om det här också.
Ja, lite på Brås, men framförallt så har vi på det som heter Kunskapsguiden som Socialstyrelsen och andra har gått ihop. Där har de rykande färskt faktiskt material och filmer och sånt där som man kan titta på när det gäller just det här med sekretessen. För som sagt, det är ju något som återkommer och återkommer, och då finns det ändå hjälp, en del hjälp redan att få, så att säga, för att komma försöka arbeta med det här på bästa sätt.
Vad tänker du, Linus, du som har en bakgrund som socialarbetare?
Nej, men jag tänker att det är klart att det finns delar där det finns sekretess som utgör ett hinder från att prata med andra. Och det är bra, det ska vara så. Både från socialtjänsten till exempel eller från polis. Men det finns många delar som du är inne på, Kiki, där det faktiskt är möjligt och kanske till och med uppmuntras från lagstiftarens sida till att man ska kunna bryta sekretessen, ska kunna prata, att det är viktigt att göra det. Jag tror att det nästan alltid är så att skälet till att man inte gör det är att det finns bristande förtroende och tillit i någon mening. Det kan vara både internt och det kan vara till externa parter. Och det byggs ju bäst upp, återigen, nu får vi återkomma till det, genom att det finns en stark och stabil och långsiktig strategisk samverkan där de olika chefer, för det är ju chefer från de verksamheter som behövs, finns med och tar sitt ansvar och visar på mod och också kan vägleda och visa vart gränserna går. Och då tror jag att hindren blir mindre i alla fall. Därför att modet och förtroendet och tilliten hos de som behöver bryta sekretessen, för det är ju de som jobbar operativt, de kommer att kunna göra det i större utsträckning. Så det är en viktig del, precis som du är inne på, kunskap och så.
Linus, jag bara har en följdfråga där. I mobila stödteamet, när ni handleder då kommuner, ofta socialsekreterare eller skolan när det gäller enskilda ärenden, hur gör ni med sekretessen då?
Ja, men mobila stödteamet, vi behöver egentligen aldrig känna till några namn eller personnummer eller så för att vi ska kunna arbeta och hjälpa till. Utan det handlar ju om att ställa frågor egentligen för att identifiera den här typen av saker som du är inne på. Hur ser kunskapsläget ut? Finns det någonting som man inte känner till? Är det så att man vet till exempel att man, om man jobbar på en skola eller inom socialtjänst, kan ringa till polisen och rådfråga utan att uppge namn och personnummer och så, eller gör man inte det? Det kan man sån fråga. Om man inte känner till det så blir det en jätteöppning att man får kunskap kring att man faktiskt kan göra det. Det kan handla om egentligen att återge specifikt kring våldsbejakande extremism, att där finns det ganska bra möjligheter för socialtjänst och polis och säkerhetspolis att dela information med varandra om det handlar om terrorbrott som är väl definierade. Så att vi behöver egentligen inte ha så mycket information från vår sida för att kunna ge råd och stöd. Sen är det naturligtvis så från vår sida att ju längre tid man har kontakt och desto mer man känner till om varandras problem, kan man väl säga, de möjligheter som finns, desto bättre blir vår förmåga att hjälpa till. Och där är ju de omständigheter som är kring vår del i mobila stödteamen, att vi har ju också vår tystnadsplikt och sekretess och dokumenterar inte någonting i det arbete vi gör. Så det är ju också bra att känna till.
Men du nämnde ju det här med då, ju mer man lär känna varandra, och det är ju min erfarenhet också ifrån när man jobbar i kommun, att det kan ju ofta handla väldigt mycket om personliga relationer, att man kommer bra överens med den här personen som jobbar inom polisen eller som jobbar inom skolan eller någonting sådär. Och hur ser man då till att ett samarbete överlever om någon nyckelperson slutar? Alltså hur bygger man en robust organisation som överlever personalförändring? Vad tänker du, Kiki?
Det här är ju inte ovanligt att det faller på, eller det blir så bra kemi, personkemi är ju sådana klassiskt ord som man använder i samverkan, och om man gillar varandra så är det klart att det är lättare att samarbeta. Det är ju inget liksom konstigt med det egentligen, och man lär känna varandra och sådär, så att, och det har jag också sett i min studie att det är på det sättet såklart. Men hur det än är, folk har rätt att byta jobb och sådär, och i vissa branscher så är det väldigt stor personalomsättning och man blir jättetrött på det här. Det är också så att det kan vara omorganisationer. Jag vet att i min gamla kommun så var det omorganisationer i flera förvaltningar samma år, och sen kom polisens stora omorganisation 2015, och det ställde till det i samverkan, för man hade inte förberett för det. Man var inte riktigt så där beredd på hur ska vi, utan allt stannade upp. De här liksom samverkansformerna, och det hade stannat liksom av lite grann när man gjorde de här omorganisationerna, och sen kom det in nya. Men så att man måste på något vis tänka in från början. Det måste vara tydliga uppdrag, man måste ha ett långsiktigt tänk och också förbereda för vad händer om när folk slutar, hur förhåller vi oss till det? Och det berömda, det ska vara bygga på funktion och inte person. Och även om personkemin kan vara viktig, så tror jag att det är viktigt att tänka så hela tiden. Att hur ser vi till att de här funktionerna fortsätter att samverka oavsett vad som händer.
Tänkte jag bara återvända till det här boktipset som vi hade inledningsvis. Där verkar det vara ganska mycket just med checklister och att man ska dokumentera också vad man kommer överens om. Hur viktigt är det?
Mm. Jo, men det är ju det. Ja. Om man har tydliga uppdrag, vad är det vi ska göra och varför? Till exempel, vi har ju medborgarluften, vi har ju tidigare tydliga överenskommelser och så vidare. Så kan man alltid falla tillbaks på de här dokumenten när det byts personer och så. Och där, då blir det här väl en tydlighet som man kan vila på och sätta in nästa person i på ett bra sätt så att man bara i princip eller bara, men så att man ändå kan kliva in i uppdraget och väl förberedd, så väl förberedd som det går. Så det är väl det som är så dokumentation, helt klart. Det är bra att du sa det, för det är ju viktigt alltså att det finns något att falla tillbaka på.
Och då drar vi inte det i den här podden, utan vi hänvisar då till boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som finns på Brås hemsida, där det finns väldigt tydligt hur man ska gå tillväga då med checklister och olika moment och så vidare. Men just att dokumentationen är viktig. Vad tänker du då kring det här med personliga relationer och hur man bygger en robust organisation som överlever personalförändringar, Linus?
Nej, men personliga relationer ser jag på som någonting jättepositivt. Om man har anställda som lyckas göra det i den operativa samverkan, kanon, det är toppen. Det kunde inte bli bättre. Det blir bara ett problem när man inte har en gedigen strategisk samverkan. Och det handlar ju om förankring. Och det behöver väl vara förankrat ända från om det är en politiskt styrd verksamhet eller inte. Från den del som styr verksamheten. Att man ska ha en strategisk samverkan. Där man har en helhet. Det bygger inte på att man kommer dit med sin del. Utan man skapar en gemensam helhet. Det är lite tjatigt och lite floskligt. Men det är så det ser ut. Och att alla känner väl till att man har ett gemensamt syfte, man kanske har läromål tillsammans i det här och man har målsättningar. Så att de som deltar i den strategiska samverkan alltid kommer prioritera det. Och det kommer kräva uppoffringar från de som gör det. Det betyder att man kanske behöver prioritera bort någonting i den egna verksamheten, att APT eller ett gruppmöte eller vad det nu kan vara. Då behöver man se till att ordna det på annat sätt. Därför att vara med i den strategiska samverkan, om man nu ses en gång i månaden eller hur det är, det behöver man alltid prioritera. Alltid prioritera.
Det är en investering.
Det är en investering. Och då kommer man kunna nyttja de här skickliga medarbetare man har som är duktiga på att bygga personliga relationer med andra duktiga medarbetare på andra platser. Och det blir en tillgång, en resurs som man kan lära sig saker ifrån och som man också kan överlämna på andra eller ta med till andra personer. Så det är en tillgång.
Jag tänkte när vi ändå pratar om samverkan, någonting som jag inte kände till riktigt innan jag började på CVE är det här REDX inom polisen. Och det kanske inte våra lyssnare heller vet om, men det är ju en konsekvens av att man såg att det var för lite samverkan mellan säkerhetspolisen och polisen. Kan du säga någonting om REDX?
Jag kan säga någonting, inte så jättemycket, det får de nog tala för själva. Men man kan väl säga så här mycket, att ett så här långt väldigt lyckat exempel på att just bygga upp en ganska gedigen och strukturerad samverkan då mellan två delar som historiskt sett kanske inte alltid haft så lätt att samverka. Och att det blir ett bra stöd till den lokala nivån, då polis i första hand. Men ett sätt att kunna sortera ut, ett sätt att kunna identifiera vart det finns kunskapsluckor till exempel. Kanske det finns kring båda dem. Så det är en jätteviktig funktion som är under uppbyggnad och som är bra och viktig för Sverige, skulle jag säga.
Och det var ju en slutsats efter terrordådet på Drottninggatan. När var det? 2017. Just att det behövdes den här ökade samverkan mellan polis och säkerhetspolis. Så det är ju ett exempel på lyckad samverkan. Vi börjar närma oss slutet på den här podden. Man skulle kunna prata mycket mer om samverkan. Jag kan tänka mig bara din avhandling som du håller på med om samverkan. Men vi får återkomma med fler poddar. Så jag tänkte vända mig till er båda om ni har någon avslutande reflektion. Om det är någonting som vi inte har sagt som ni tycker att våra lyssnare borde ta del av.
Jag skulle bara vilja göra ett förtydligande, men stryka under på ett par saker. Och det är ju det du var inne på nu, nyss Linus, det här med att samverkan måste funka på flera nivåer. lokalt. Att det är jätteviktigt att samverkan fungerar väl på den övre liksom chefs- eller även politikernivån. Och sen att man, för då rinner det där liksom ner och att man ser att det finns tydligt mandat och uppdrag hos dem som ska göra den operativa samverkan. Det är jätteviktigt. Och nummer två är, när man kommer till den operativa samverkan också, att man bestämmer sig för gemensamt syfte. Du var också inne på det. Vad är syftet med det här? Vart ska vi nå med den här samverkan? Och också följer upp och ser till att man faktiskt kommer någon vart. Att samverkan leder till något. Jag brukar säga att det finns pratsamverkan och görsamverkan. Och det är väl där man måste liksom bestämma sig för att bara sitta och dela med information med varandra. Det liksom ger inte någonting. Inte så mycket ska vi säga i alla fall i andra änden.
Linus, har du någon?
Ja, förutom att jag bara kan skriva under på det du säger, Kicke, så handlar det väl om att ta sitt ansvar. Det är jättebra att utgå ifrån vissa saker, det är positivt, men att ta sitt ansvar, det är ju det handlar om i grund och botten, och det behöver var och en att göra. Att man inte kan ha den här svarte Petter filosofin eller bara stå för att lyssna kring vad min del är och vad andras delar är, utan man måste ta sitt ansvar för samverkan i sig självt. Och det är en väldigt jätteviktig del att visa ledartröjan där, helt enkelt. Det behöver var och en att göra, och mod.
Och att det är, en, som du sa, en investering, att det blir ett till möte att sitta och träffa andra aktörer, men att det långsiktigt kan löna sig.
Verkligen. Mm.
Jag tänkte våga mig på en liten sammanfattning nu på slutet efter att ha lyssnat på er. Jag tycker det var jätteintressant att höra era tankar. Och något som jag tar med mig idag efter vårt samtal här, det är just det här med att samverkan på lokal nivå när det gäller brottsförebyggande arbete. Det är ju alltså nödvändigt alltså för att minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens skadeverkningar. Och det gäller ju även då våldsbejakande extremism. Att effektiv samverkan, som du sa, Kristina, att alla måste vara med vid bordet från början. Man kan inte göra en mall och sen bjuda in aktörer i efterhand, utan alla måste få vara med och lägga pusslet från början, och att det är väldigt viktigt med den här gemensamma lägesbilden. Och sen att det är viktigt med dokumentation just för att ha en robust organisation som står emot personalförändringar. Stort tack till er båda, Linus och Kristina. Det har varit jätteintressant att lyssna på era kloka tankar om det här ämnet samverkan.
Tack så mycket, det var jättekul att få vara med.
Ja, tack så mycket.
Och om man vill komma i kontakt med Center mot våldsbejakande extremism mobila stödteam, så kan man mejla till info@cve.se, eller så kan man ringa till stödtelefonen vardagar kontorstider 08 527 44 290. Och UBA, där Kristina jobbar, då kan man ringa till Brås växel eller mejla till info@uba.se. Och det här kanske var lite svårt att komma ihåg, så att all den här informationen, det hittar man på CVEs och Brås webbplatser. Och tack så mycket till er som har lyssnat på det här poddavsnittet om samverkan på lokal nivå.